Vi har ju pratat mycket om apostlagärningarna här under den här terminen, och det fortsätter jag med. Och den här gången ska perspektivet bli bön och bönens kraft. Det finns i Sverige en slags rädsla som vi måste ta itu med. En rädsla som är väldigt hårt bunden i vårt förstånd. En rädsla som liksom kan hindra oss till att tro Gud om hans väldiga gärningar. Det finns enorma löften i Bibeln som vi kanske aldrig får se i praktiken, på grund av att i den här delen av världen så är vi så intellektuellt kunnig. Och det behöver inte vara ett hinder om den heliga ande är den som får styra detta intellekt, vill säga. Annars kan det bli ett hinder. Och de här som gick ut på apostlagärningarna tid, det var inte någon högutbildad folk. Det var ju Paulus då möjligen som var högt uppsatt så i skrifterna i varje fall. Men i vanligt var det ju vanligt enkelt folk. Och när de diskuterade inför rådet och sånt där, då fick de ju sina ord ifrån anden direkt. När Stefanus, när han talade, han bara raddade ju upp rakt av hela Israels historia från början till start om alla viktiga punkter. Och la in Guds syn på allting. Så de satt ju bara förbluffade där, de här stackarna i rådet. Jag undrar vad det är för en kar. En olärd man ur folket. Han står här och talar om för oss hur allt har varit. Är de inte ödmjuk i rådet så blir de irriterade för sånt folk. Så han var till korsfästen. Sen är det så här att i apostlagärningarna så löser de allting med bön och handling. Bön och handling. De löser ju inte särskilt mycket genom att bara be. Och så hoppas de på att himmelens Gud ska göra allt möjligt. Utan det är bön och handling väldigt ofta. Och det är bön i allt. Alltså, de ber jämt. I alla möjliga situationer så ber de. Det är det som är lösningen, det är problemet. Det är det som löser problemen, det är det som vinner segern för Gud och allting. De gör snart sagt ingenting utan bön. Och de har också samlingar, de träffas ofta regelbundet och så här. De som var kvar i Jerusalem i varje fall, tills de var fördrivna därifrån. Då. Nu ska jag läsa ifrån 16 kapitlet senare, men jag börjar med 4 kapitlet där jag tittade på en gång redan. Den här gången ska jag lägga in perspektivet då. Kring bönens makt. Och då ska ni veta om det här första i 4 kapitlet det handlar. Då var det Johannes och Petrus som var liksom huvudpersonerna som Herren använde då. Senare är det Paulus och Silas då. Men vi börjar då med apostlagärningarna 4. Och det har vi läst en gång, men det tål att läsa sig igen. Från 23. Bakgrunden till det här, det är att de har helat en person. En lam man har fått sin kraft tillbaka och kan gå som vanligt folk igen. Och för det blir de anklagade och ställde inför rådet. Jag vet inte om de hade så mycket emot att den där karen var frisk. Men de använde sig av Jesu namn. Och det var ju väldigt kontroversiellt för rådet. Eftersom de hade sett till att just den Jesus blev korsfäst. Och de hade ju inte förstått liksom att det var Guds plan. Så de agerade ju ett dåligt samvete hela tiden. Så det är klart, de måste ju tysta hela namnet och allting. Och då blir de så småningom släppta. Och då sticker de direkt till sina egna. För här hade de alltså blivit förbjuden att tala, predika och undervisa om och i namnet Jesus. Det var alltså stadens högsta ämbetsmän som hade förbjudit dem till det. Och de hade makt och myndighet att se till att det var så också. De hade visat med tydlighet. De har jag alldeles nyss, bara någon månad innan här, korsfäst Jesus. Några månader innan de korsfäst Jesus. Och det känner nog Jerusalems befolkning till. Även lärjungarna då. Men jag börjar från 23 versen här. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade alls vad överste prästerna och de äldsta hade sagt till dem. Det var alltså det här då, att de varit förbjuden att predika i Jesu namn. Det var det de hade blivit tillsagd. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad. Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken under sig genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat att be skakade platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Varför är det här ett sånt bra ställe att prata om när man går in i bön? Det ska jag förklara för er snart. Om vi går tillbaka till bön och fader vår. Där har ju Herren Jesus lärt oss hur vi ska be. Och när man använder sig av 1917 års bibelöversättning, då läser vi så här. Fader vår som är i himmelen. Alltså vi adresserar bönen. Vi talar om vem pratar jag med. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Det här är egentligen en lovprisning. Och utan att vi tänker på det så brukar vi starta våra samlingar så. Och idag var det en glädjande lovprisning. Det var klämkäcka toner för Herren. Och det blir man glad av. Det blir väl signat. Om man tittar på nästa som vi ber. Ske din vilja så i himmelen så och på jorden. Det här är alltså att man ber om Herrens vilja. Och det är Jesus själv som säger det. Så man ber liksom bara om gott. Vi önskar allt gott ska ske på hela jorden och alltid jämt och ständigt. Det är vad man ber om. Man har en önskan om gott. För Herrens vilja är, det är gott. Man kan aldrig komma med något annat än gott. Och så kommer våra behov. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Här lägger man fram det. Men man ska komma ihåg det liksom att innan man inleder ett samtal eller bön så är det nog bra att man talar om vem jag ska prata med. Man måste adressera mig lite. Om jag skulle prata med någon av er med något viktigt som skulle sägas så blir det väldigt förvirrat om jag bara pratar rakt ut i tomma intet. Och så hoppas jag att rätt person förstod. Utan det är bättre liksom att jag pratar med den det berör, om jag vet det. Och här vet ju vi. När vi ber till Gud så vet vi vem vi ber till. Så det finns mer i det här. Jag kommer till det sen. Nästa steg, det är alltså relationen till Gud. Jag vet att när man pratar om att förlåta oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga är. Där är det egentligen en bön. Att för att värna om vår relation till Gud. För det är han som är försoningen. Och om inte vi försonas så tappar vi vår relation till Gud. Nästa steg, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Vi ber om ledning helt enkelt. Fräls oss ifrån onda, alltså rädda oss från det onda. Led oss åt något annat håll. Och låt oss inte hamna i frestelse. Led oss du här åt något annat håll. Det är vad vi ber om där. Och så i slutet, då kommer egentligen en lovprisning till mig som jag hellre vill kalla för bekännelse av Guds storhet. Och egentligen är lovprisningen en bekännelse av Guds storhet. Ty riket är ditt och makten och helgheten i evighet. Amen. Det där har Jesus lärt oss att be. Och mycket i den strukturen hittar man här. Om man tittar på den här bönen i Apostlagärningarna 4. Det var det att de har gått ett steg till. För de ber här i början. Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Så inleder de sin bön till Gud. Först har de hamnat i en väldig kris. Alltså de har gått ut i Jerusalem med evangeliet. Myndigheterna bjuder dem allt möjligt motstånd. De har kastats i fängelse och de har piskats och de har hållit på. Det här är jättekris. Det är allvarligt. Ska allting stanna här nu? Om myndigheterna får som de vill så blir det ju så. De är en riktig, riktig kris. Allt vad de har satsat sitt liv på håller på att bli förbjudet här. Och då går de och åberopar. Det här kallar jag för en åkallan egentligen. Jag brukar be så här nu, det är riktigt, riktigt allvarligt att man åkallar. Och de inleder med Herre. Men när man går till grundtexterna. Så normalt i NT:s grundtexter så översätts Herre från ordet kyrus. 700 gånger, Nya testamentet, 700 gånger. Och kyrus, det betyder ungefär Herre. Men här, när man går till grundtexterna, där har de översatt Herre som vi har från ordet despota. Och för oss är ordet despot någonting negativt. Men despota betyder egentligen alltså en som har obegränsat med makt och auktoritet. Det är därför vi vill kalla kanske de här olika, vad heter de? Hjälp mig. Vad heter de här som styr landet med järnhand? Diktatorer. Ibland kallar vi dem liksom för despoter och det är något negativt. Men alltså det uttrycker egentligen en funktion. Så det är frågan om hur hanterar det. Och jag tror att Gud klarar av att hantera all makt och all auktoritet på ett bra sätt. Det tror jag inte vi behöver klaga på. Och det är vad de gör här. De inleder här helt plötsligt då, mitt i allting. Det normala är att det är ordet kyros som används, som betyder herre. Här använder de ordet despota. Det är riktigt, riktigt allvarligt. Så nu adresserar de hela sig till han som har all oinskränkta makt och all auktoritet som finns. Han som kan förändra vilken situation som helst. Dit går de. Betyder det här någonting för oss? Ja, jag vet inte. Herren läser ju av vårt hjärta. Så även om vi liksom inte kan be med alla fantastiska fina ord, så tror jag ändå att Herren vet vad vi menar. Men en sak har jag märkt själv i mitt liv. Att man är riktigt, riktigt desperat. När det är fullständigt slut på alla egna möjligheter. När man bara håller på att ge upp. Och när det kommer en bön i ren desperation. Ja, aldrig är man väl så ärlig som då. Och dagen efter har man ju bönesvaret i allmänhet. Det är för att man har hamnat i rätt relation. Så det här gör de alldeles ur en desperat situation. Sen lägger de fram sitt behov. De lovprisar dem. De upphöjer Gud. Och så lägger de fram sin situation. Och så stöttar de sig på profeten David. Och de i princip säger de så här. Ja, herre, det här sa ju du genom den heliga ande och nu sker det. David förespådde det och nu håller de på och gaddar ihop sig mot dig. Märk väl att det är ingen här som ber för sig. Det är ingen som ber för att vi är rädd. Det är ingen som ber herre rädda oss. De kanske kokar oss i olja. De kanske piskar oss. Nej, de ber för att det är Guds namn och evangeliet och räddningen för många som håller på att stoppas här. De går in helt, de glömmer sig helt själv i bönen. De är Herrens tjänare och det är hans sak de ska företräda. Så det är det de lyfter upp. Och när det slutligen sker att de får bönesvar. De är ganska fräck egentligen, de här när de ber sig. Jag tar väl det också då. Där hör jag fladdra väldigt mycket det här. Ska man be till Gud och låta Guds vilja ske och han får bestämma hur? Eller ska presentera för Gud hur jag vill att han ska göra? Jag har hört väldigt mycket olika läror kring det genom åren. Ja, jag vet fortfarande inte vad som är rätt. Jag tror att båda kan vara rätt. Man får vara liksom känslig i situationen. Men de här gubbarna här och damerna då. Då tar de mån för Gud hur han ska göra alltså. Genom, det står för en vers 30. Genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt åt mig själv och andra i mitt liv att men låt Gud vara Gud. Gå får inte tala om för han hur han ska göra. Jag vet vad han bäst, bättre än vi. Ja, det är inga fel att ha en sån inställning. Men de här, de ber så här. Och varför? Ja, därför att det är anden som inger dem att be så här. Naturligtvis. De ber inte för sina egna behov helt enkelt. De ber för namnets skull. De ber för evangeliets skull. De vet att de blir förföljda. De blir kanske dödad. De ber ändå, Herre, låt ditt namn få fortsätta. Inte vårt liv. En väldig skillnad på det där. Så de är definitivt drivna av den heliga ande. Det är inte sina egna behov. Men de har ju överlämnat sig helt till Gud. Och de har liksom överlämnat sig till hans sak. Så på ett vis är det ändå deras behov och lust och vilja. De vill ut med det här namnet. Så på något vis så ligger det också i deras intresse naturligtvis. Men det är inte så de ber. Okej. När de hade slutat att be, då skakades platsen där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Så det hände någonting särskilt här. Det var Gud som grep in i en hopplös situation. Myndigheterna och rådet hade förbjudit dem att prata i Jesu namn. Och Gud kom ner med sin kraft, pumpade på ännu mer kraft så att de frimodigt gick ut med ordet istället. Det var inte så att de gick och stoppa. Och marken skakade där de stod. Jag har hört sådana vittnesbörd att det har skett på någon lögde herrgård en gång till exempel i någon bönesammanhang. Och då trodde jag på den. Då var jag så nyfrälst. Och lögde herrgård tycker jag om att jag har skakats på, för det är ju min fädernes plats egentligen. Jag heter ju Lögdal egentligen, och det är från därifrån det kommer. Johansson, det fick jag heta när mamma gifte sig, men annars ska det vara Lögdal. Och det är från Lögde herrgård. Och där har det ju varit sånt här ordentligt skak. Och det var också så att jag kollade, är det här några fabler eller vad är det för någonting? För här kommer en person att påstå, och det här var alltså när jag var ny, förresten, jag var inte ännu fri från alkoholen. Det var några människor som hade hjälpt mig i Timrå. Och tack och lov att jag får säga det, det har jag nästan glömt. Tack Herre. Två stycken, de hade... Det var en man och en kvinna, så hade de ett ganska nytt barn. Kanske var 2-3 år eller någonting. Skitrolig flicka. Och jag älskar de här små människorna. För är man i mina sådana här problem som jag hade, så vill jag sätta mig ner på golvet och vara lite fånig ett tag. För det är ungefär det enda jag kan. Har du varit alkoholist och håller på att röja upp i ditt liv, det är ju bara som ett barn. Du vet ju ingenting om hur du ska bete dig eller prata om eller säga. Du har ingenting annat att prata om. Men ett barn går så bra. Och de fördömer det inte. De har inga förutfattade meningar. Inga fördomar. Man får känna sig ganska fri tillsammans med dem. Så det var en stor läkedom för mig. Och det var när en person hade helt sonika gått hem till mig innan jul. Rensat ut mitt skåp. Han tog bort 7 75er starksprit, 14 75er starkvin och 72 burkar starköl. Det hade jag laddat upp för att klara julhelgen. Men egentligen hade jag tänkt dö där. Jag tänkte supa ihjäl mig. Men så han sändes av Gud. Det var här var tredje gången han räddade mitt liv. Och han var otroligt fräck. Paul Alvåg. Ja, du är i himmel. Vilken kar alltså. Han kom in till mig, en alkoholist, och jag var stor. Nu är jag ju bräcklig och trasig överallt, men det var jag inte då. Det var inte många som utmanade mig, kan jag säga. Jag var snäll, men det gick rykten om också att man fick inte göra... Det kunde smälla också. Ja. Han gick rakt in, och jag stod bara helt förbluffad när han hittade första påsen. Och så gick han direkt till slasken, hällde öppet och spillde ut det. Så men du har blivit frälst. Du har varit hos mig säkert 15 gånger senaste sommaren här. Ja, jag säger. Ja, du brukar komma mitt i natten när du har ångest och allting. Har du glömt det? Ja, jag har glömt det mesta. Du brukar sitta där och sjunga lovsånger och allting. Ja, jag har glömt det mesta. Och jag hade faktiskt det. Men Paul visste vem han var. Han dök upp i särskilda tillfällen. Led av den heliga ande. Han visste liksom, här var det allvarligt nu. Det gick inte efter Guds plan med mig. Jag hade egna tankar. Eller någonting bodde i mig som ville ta livet ur mig. Och han gjorde det mitt framför mina ögon. Jag sa, men Paul, fattar du vad du gör för någonting? Ja, jag fattar vad du gör. Alltså, just nu svävar du i livsfara. För när jag ser det där ske mitt framför mina ögon. Med allt som kaos är i mig. Du behöver bara göra ett misstag nu så dör du. Alltså, jag tar livet av det. Du håller på att ta bort allt jag lever för. Nej, sa han. Jag stod här och räddade ett liv. Han var väldigt, väldigt beslutsam. Och jag kunde inte göra någonting mot den makar. Han hade Gud med sig. Jag var som en stenstod bredvid han. Och han var väldigt frimodig. Och han bara gick och sa, det här har inte Gud tänkt. Gud har helt andra planer för dig. Här är det stopp och färdigt och allting. Ja, vad gör vi nu då, säger jag. Jag är liksom super i 4 månader dygnet. Hur tror du liksom att jag kommer liksom att dö av någon form av epileptiska anfall och grejer här? Ja, men behåll en vinare då så du får trappa ner på och sånt där då. Ja, okej då. Medicinsk skäl då var okej, tyckte han, för det stod ju i Bibeln. Ja, då gjorde ju så. Men då sa jag, nu har jag en hel jul här och du tror att jag ska klara av att vara nykter utan att gå och göra en inbrott nu. Jajamän, säger han. Vi ska bara låta dig få ha en jul som du behöver. Och då var det Lögde herrgård till ett par som bodde där. Och de tog emot mig alltså abstinent. Jag var inte avgiftad eller någonting. Jag har aldrig haft sån frid i mitt liv. Alltså normalt liksom, eftersom det är supande så är det sjukhus man måste vara för att överleva. Jag hade bara frid. Underbar frid alltså. Drack inte en droppe och ungen var jättetrevlig att få hålla på med. Och jag och frugan där och grabben, de brann i tron och de älskar en. De älskar en för Kristus skull. De hade aldrig träffat honom, men de visste, ja men Gud älskar ju dig, det tror vi ju. Så du får ta del av den kärlek. Så gjorde de. När jag ser er två så, ja, det är inte långt. Ni är ungefär likadan. De räddade livet för mig och var det första nyktra tillhållet jag fick i mitt liv där. Och det var Lögde herrgård. Och Lögde herrgård, det hade de berättade de när jag träffade en av de här som anordnade läger och sånt där, alla för ungdomar. Och de sa att en gång så föll anden här så att brandkåren var på väg hit. Ja, det tror jag inte på. Jag kollade upp det där, för jag hade en polare. Jag bodde ju i Timrå då. Och han sa det. Jajamän, sa han. Vi har varit dit, men de ringde halvvägs och sa att det var ingen fara. Men det var andra som tyckte att det brinner i det där huset. Ja, någon sorts eld var det ju. Och hon, den där kvinnan, hon berättade om den där kvällen. För den var så märkvärdig. Och hon berättade också så här att dagarna efter. Så det hade varit ett stort ungdomsläger med ett 100-tal ungdomar där då. Dagarna efter, då gick de runt och hittade gamla sådana här CD-skivor och kassettband. Med liksom sådana här dålig rockmusik. Ungdomarna hade slängt iväg allting utan att uppmana. De bara drev stillet. De rensade upp i sin musikaliska skatt. Och ja, det hände någonting särskilt där. Och jag tror på dem. Jag var själv på den Lögde herrgård och sett. Nu är det inte platsen utan det är människorna som var där då. Sett liksom det här underbara paret. Hur det behövdes ingen avgiftning, det behövdes inga konstiga mediciner, det behövdes ingenting. Det behövdes bara rätt anda i det hem jag skulle få en chans i. Så jag var där en vecka och drack ingenting. Helt otroligt. Tala om det här för en psykolog eller läkare så tror man att man ljuger. Men det gör man inte. Det här har man verkligen varit med om. Det var någonting av Guds kraft på den platsen. Nu pratar jag bara om de berättar om mig för att det här är väl ungefär vad jag vet själv i modern tid. Det skulle alltså ha skett 1983 det då. Men det kan ju ha hänt mer. Att platsen skakar och brandkåren är på väg för någon. I husen bredvid tycker det ser ut som det brinner där borta. Ja, det är inte otroligt för oss. Det fanns väl inte så mycket brandkårar när heliga ande föll för första gången. Och var som tyngre av eld uppe på skallen på dem. Ja, inte vet jag hur det ser ut. Men det är märkligt i varje fall. Det här är alltså ett resultat av bön. Det här var bönesamling för ungdomar på den tiden, 80-talet. Nu tänkte jag gå till Apostlagärningarna 16. Från 16 versen då. Då är vi inne på, nu är det inte Petrus och Johannes längre, utan nu är det Paulus och Silas. Och det här är när de är i Filippi. Filippi, det är en, alltså ni vet Paulus i fjärde kapitlets tid. Det var ju Paulus ute och försökte mörda alla kristna. Nu har vi gått 12 kapitel ytterligare framåt, och då är han en av de stora tjänarna för Gud. Vi ska nu gå igenom han och se vad som hände han också. Med konstiga uppenbarelser som förändrar hans liv. Men i varje fall, vi tar det här eftersom det handlar så mycket om bön. Han var i Filippi, och Filippi, det var en romersk, ska man säga, militärstad. Den var romerskt styrd. Det var bara romarrikets kulturer och seder som tilläts där. Och dessutom var det en plats för romare med speciella förmåner och gamla befäl i arméer och sånt där. Så här var det liksom ordning och reda och tufft att evangelisera bland gamla militärer. Det är nog inte så himmelens rätt. Men det gjorde han, eller de. Då han hade alltså kommit till en kvinna som heter Lydia då. Först hade de här två personerna hindrats av helig ande två gånger. Först var de på väg till Asien, och då riktade de in sig åt ett annat håll, och där upplevde de också att anden hindrar dem, och sen då hamnade de hit då. Då var det genom en dröm då som de förstod att de skulle gå hit istället. Så anden ledde på lite olika sätt. Och det här är lite, så vi måste tänka på det där lite, att när man tittar på det som är bönetillfällen i apostlagärningarna, så ibland får man bara reda på att de bad. Och någon gång ibland så får man reda på hur de bad och vilken situation och så, lite mer. Och så här är det också med andens ledning. Ibland får man reda på att anden leder, och någon gång kan man få reda på hur anden leder. När vi till exempel har gåvorna som det talas om i ordet, så står det liksom att det finns gåvor att få. Men det finns ingen instruktionsbok som följer med dem hur man ska agera och använda dem. Och där tror jag att det där är väldigt klokt och väldigt bra. För det går ändå ut på tro och frimodighet. Och när jag börjar att använda en gåva som jag har, så kommer jag att lära mig på vägen. Det kommer att bli några misstag. Men de misstagen behövs. För annars står inte jag kvar i någon ödmjukhet. Jag måste göra fel någon gång ibland, så att jag får ödmjuka mig för Herren. Och det är kanske den största skolan när jag hanterar andliga ting.